Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Avsnitt 7. Välkommen Petter Magnusson.
Tack Hallon.
Hej, hej, hej. Du, man kämpar ju va? Med att vara så här, att tänka efter och vara välformulerad och klok och analytisk. Och så försöker man vara rolig och du vet. Man
i kämpar. Livet i stort menar du?
Man kämpar ju, ja. För någon vecka sedan så var du med i Nyhetsmorgon. Och sen vi kom ut därifrån så pratade du med en gemensam bekant till oss. Och det fick jag också henne på tråden. Och sa hon så här, ja, men gud vad kul det var, det gick ju bra. Och vad snygga ni var. Det är det enda jag minns från hela den veckan. Att hon sa det. Viktigare än allt annat. Alltså är man ju en bebis. Det är som en 13-åring som putar med munnen på TikTok och vill ha uppmärksamhet kring sitt
utseende. Nidbilden skulle ju vara en 13-årig tjej också. Men att en snart 50-årig man är sån torsk på att få bekräftelse på sitt yttre, det är ju naturligtvis... Det var inte roligt att höra.
Nej, sad alltså. Jag vill inte ens prata om det.
Nej. Vi lämnar det. Nej.
Men just i det fallet vill jag inte vända blicken.
Nej.
Mot mitt yttre.
Nej. Nej, men jag fattar. Jag fattar. Jag vet inte vad jag... Oj, det här måste jag nog samla ihop och fundera lite på. Men det här var... Det var tung information.
Ja. Vill inte bry mig. Brydde mig. Tack. Skitglad. Fan också.
Relationer är ju det som återigen då, som allting kokar ner till, har vi sagt. Eller det var en teori i alla fall om livet. Förvånar mig lite grann att folk tycker att det är så märkvärdigt att man försöker se till sina egna brister och vad man kan göra bättre. Jag tänker, det gör man ju allt övrigt i livet. Om man ska bli en golfare i jobbet, laga mat. Allting handlar ju, eller väldigt stor del av livet för många i alla fall, handlar om att man vill liksom bli bättre på saker. Man vill utvecklas. Men att prata då lite öppet om... Inte allt, men en stor del av vad man tycker är klurigt med liksom att vara ihop. Det verkar som, det många tycker det är märkvärdigt och speciellt och på ett positivt sätt ska jag säga. Men det förvånar mig lite grann att det anses märkvärdigt.
Håller med, har inte tänkt på det så. Men ja, men är det för att det är känsligt att göra det... för allas beskådan eller behöran, så att säga.
Ja, I guess. För att det är tydligen, eller det kanske är då det mest... Många kanske tänker att det är det mest sårbara som finns, att prata om sig själv och ens brister i relation till andra. Medan få skulle ha problem att säga att jag är jättedålig på att laga mat.
Nej, exakt, exakt.
Medan vi alla... är ju det. Alltså, more or less, så brister man ju liksom.
Ja, folk kan ju nästan koketera med att de är slarviga eller jag är en riktig slösa. Eller vad fan det nu är.
Exakt.
Men är det inte så att det gör det enklare att förstå det här om man tänker på det faktum att man faktiskt också själv har blundat för det många gånger i livet. Man har blundat för sina egna tillkortakommanden och sin egen roll i relationsgräl eller i problematiska situationer och relationer. Jag har i alla fall ofta valt att skylla ifrån mig. Eller hela mitt system har bara sagt, det är fel på henne. Mm. Hon gör mig illa istället för att fråga mig varför. Här gör jag inte det. Också för att vi har bestämt oss för det.
Yeah.
Men ryggmärgsreaktionen är nog oftast att blunda för det.
Mm.
För att det är för jobbet att se sina egna fel.
Mm. Precis.
Även för oss i många andra sammanhang när vi inte sitter här.
Nej, och sen när man sitter där så kommer man återigen sjunka in i felletandet. För det är ju det som händer.
Ja.
Men precis, vi gör inte det här som du sa. Det vill säga vi försöker att undvika i den mån vi kan kritisera andra. För det är så tråkigt också. Det är inte så svårt att ringa upp ett gammalt ex och kritisera henne. Det känns ju inte så fruktsamt.
Nej, kanske svårt att få henne att gå med på att samtalet sker.
dessutom. Men jag tänkte det var några som hörde av sig till mig, några vänner och några andra också, som sa att jag tyckte det var lite orättvist mot mig när jag, och att jag fick mycket kritik och så. Och då tänker jag, men det är alltså, naturligtvis, jag går ju inte nära en bild av mig själv att jag bara är fulla brister. För så, det gör jag inte. Men det är de vi pratar om.
Mm.
För igen då, det känns för tråkigt att sitta här och berätta om alla mina fina sidor som jag kanske har också. Det får någon annan berätta om.
Mm.
Om någon vill.
Ja, herregud, har du, jag tycker ändå också det faktum att du är så god vän med dem av din ex vi har pratat med. Så där, de verkar tycka väldigt mycket om dig fortfarande. Är ett klart kvitto på dina fina sidor, tycker jag. Det kan ju också vara så att vi sitter här och fortfarande blundar för massa brister vi har.
Ja.
Som vi inte har tagit upp än.
Ja.
Som vi inte ens känner till än.
Jag minns ofta gamla relationer med sentimentalitet och värme och tänker tillbaka på flydda tider och tänker på dem som att det var fantastiskt. Jag tänkte på det när vi ringde Anna, ditt ex, förra avsnittet.
Mm.
Och hon berättade ju så fint om er och sådär. Det var ju väldigt vackert, tyckte jag. Och er relation kändes så liksom ren och oskuldsfull och så. Som en relation, eller som det väl ofta är när man är 17-18 år. Men även när man är äldre så tänker jag att bara tiden har gått tillräckligt länge så minns man saker med på ett sätt som inte nödvändigtvis var sant. För att man glömmer bort, jag gör i alla fall, jag glömmer bort det dåliga och minns bara det bra, tror jag.
Tror jag är en mänsklig grej att vi gör med inte bara relationer.
Nej, precis. Det gäller livet i största allmänhet.
Ja.
Och vilket får mig, och jag vill inte vara någon sån här citatmänniska, för det är så, jag vet inte, det är något med det som jag är lite försiktig med, men tydligen inte då. För att, nej, men det får mig att tänka på ett citat som jag vet att jag drog det för dig. Det är någon gammal brittisk författare från en 1700-talsgubbe, heter Thomas Carlyle. Han sa, "The past is always attractive because it's drained of all fear."
Mm.
Och med det antar jag då att han menar att där vi lever nu, vi vet inte hur det kommer bli. Man är full av rädslor för hur en relation kanske ska utvecklas, vad kommer gå bra, vad kommer gå dåligt, alla fel och alla risker som finns, allt dåligt som kan hända gör att vi är liksom ängsliga. Men så minns man tillbaka på det gamla livet och vi vet ju hur det gick. Och vi vet ju att det gick inte åt helvete. Eller ja, det kanske gick åt helvete för relationen tog slut. Men när man var i det... Alltså
ja, det som gick åt helvete då är ingen fara längre.
Nej, men precis. Exakt, ingen fara längre. Men när man är i det så... Vi bär alltid en rädsla för vart livet ska ta oss. Och vart, hur det ska bli. Och därför är vi osäkra. Du kan även... Alltså, nu när vi lever i ett högräntesamhälle och det är krig och det är skit... Och så minns vi tillbaka, tänker man, 2016 kom tillbaka. Räntan var 1% och man hade bättre ekonomi och alla var glada och jorden kändes som en mycket, mycket tryggare plats. Men där och då så gick man ju inte runt och tyckte att allt var toppen.
Nej.
Men nu minns vi tillbaka den tiden med dagens fasor.
Ja, men det här menar jag väl att Rädsla är ju såklart alltid kopplat till framtid.
Ja.
Det är ett underbart citat på det sättet.
Just det.
Att the past is drained of all fear. Alltså det är ju det, är det som gör att nostalgi kanske är så starkt. För att det grumlas inte av en känsla av rädsla. Mm. Man säger ju också att rädsla är den starkaste känslan.
Just det.
Den vinner över alla andra känslor. Mm. Du kan inte vara jätterädd och jätteglad samtidigt.
Nej.
Är du jätterädd så vinner det.
Mm.
Och det är klart att rädsla påverkar ju allt vi gör och i synnerhet då kanske våra relationer.
Precis, och det är därför då som man kanske, i alla fall jag, ofta minns gamla relationer med ett vemod och, eller med en sentimentalitet ska jag kanske säga, och känna att fan vad fint det där var. Det där var ju liksom, där var det. Vad rent det var och vad rensat från friktion det var. Det inbillar jag mig inte, men jag minns bara det fina och värmen. Men när jag var i det så kändes det ju inte så. Och vad kan man lära av det då? Kanske att där vi står nu idag, det vi är i nu, alltså relationer eller jobb eller vilken del av livet du nu vill plocka, så kommer vi sannolikt om 1, 5 eller 10 år minnas tillbaka på den här tiden och se den som oskyldig och fin och vacker. Det enda folk pratar om nu är hur hela tufft det är på jorden. Och det är det ju. Det är ju ett faktum. För att det är krig och det är mer elände än på länge. Det säger de ju är faktum.
Mm.
Likväl så tror jag att om i en framtid ska man minnas tillbaka även på den här tiden, ens personliga liv kommer man, eller förhoppningsvis i alla fall, främst minnas det positiva. Eller jag funkar så i alla fall.
Jag med. Det kommer kännas som ett äventyr på något sätt. Det kommer kännas liksom lite lockande när man tittar tillbaka på den kärva vardag man lever i idag. För att man kommer minnas de andra grejerna. Fan, kommer du ihåg? Var inte det liksom 2024 på våren där när vi drog till?
Just det.
Så är det man minns.
Our yes.
Ja, exakt. Nej, men så tror jag. Jag hittade en bild i veckan som var ett sånt här fot och på alla som jobbade, stod på en strand på första expedition Robinson.
Mm-hmm.
Jag var där.
Just det.
Och var väl 22.
Mm. Du var inte deltagare i Robinson?
Nej, ska jag säga. Nej, jag var reporter. Så jag var där ute på den där ön varje dag och intervjuade deltagarna och höll på.
Mm. Ett drömjobb för en 22-åring.
Ja, men du vet, så jävla kul när jag tittar på det. Sprang runt i en sarong i 3 månader i Malaysia och jobbade och hade lön och var 22.
Mm. I know it's all wrong, but what it's called.
just det. Men så tänkte jag efter, och det är ett typexempel på det du pratar om. Mm. Det var ju helt vidrigt vad det här. Det var ingen som hade gjort det förr. De där båtarna höll ju på kapsejsa varje morgon. Man glömde, för man fick inte med sig någon mat. Mm. Sen skulle man vara där på natten ibland och det flög fladdermöss. Liksom, jag var på väg hem flera gånger.
Mm.
Jag bara, det här får ni fan styra upp.
Mm.
Jag är ju här med fara för eget liv. Och nu ser jag den där bilden och känner bara liksom, vilket jävla äventyr.
Mm. Kan du känna ibland fan att jag inte var mer i det? Att jag inte kunde uppskatta det mer när jag var där?
Gud ja.
Mm.
Gud ja.
Mm.
Och det kan jag känna faktiskt i vardagen också ibland.
Mm.
Sigge Eklund, som har podd med Alex, sa en gång för flera år sedan.
Jag har hört talas om den podden.
Ja. Han sa en gång för flera år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt, jag citerar säkert fel, men det bet verkligen på mig. Han sa att det är något liksom som är så universalt fel med faktumet att det är jobbigt att ha barn. Alltså att han hade varit uppe då på natten med något litet barn och haft en stress i morgon och bara kände så här, det här är liksom fel. Det här ska inte vara jobbigt. Mm. Det här är det viktigaste vi har och det bästa jag upplevt.
Mm.
Och nu går jag omkring och är liksom så jävla pressad av det. Så kan jag känna i vardagen också ibland.
Mm.
Ja, nu har det gått en hel vecka här. När alla barn har varit hemma och så har jag kanske gått och tänkt så här, på måndag ska jag andas ut och glömt njuta av det. Det kommer man ju att ångra om 30 år.
Mm, eller redan.
Eller redan, ja.
Det räcker med att titta tillbaka på ett par dagar sedan.
Apropå detta ska jag bara säga, så kommer du att få ringa till min äldsta dotter idag.
Mm, precis. Det ska vi göra, ja.
Mm.
Det känner jag till.
Mm. Hon är 18 år så att hon är ju vuxen men hon är fortfarande mitt barn.
Mm.
Det var i alla fall något som påverkade mig så mycket när Sigge pratade om det. Jag kommer ihåg att jag blev liksom tårögd när jag lyssnade på det och bara kände att fan också.
Mm.
Så där har ju min morgon också varit.
Mm.
Och så är jag orolig att jag ska komma 10 minuter sent till ett möte. Det kommer ju inte vara viktigt i framtiden att jag gjorde det. Men att jag gav mina barn liksom 4 stressiga morgnar i rad, det kanske är sämre. Det
kan ju vara ett rätt viktigt möte i och för sig.
I och för sig.
Ja, men det är ju det här med att...
Jag ska köpa en ny mountainbike. Jag hade bokat man hade i butik.
Exakt. Men det är väl det här med att man tappar nuet, du vet. Det finns ju ingen smärta om du är i nuet, om du lyckas vara i nuet. Är du 100% närvarande så finns det inget lidande. Nej. Säger Eckhart Tolle i alla fall.
Ja, säger även Conor McGregor.
There you go. Mm. Och att allt lidande beror på att du befinner dig bakåt eller framåt i tiden. Du minns någonting, en oförrätt eller en fysisk smärta eller vad det är. Eller du tänker på vad som komma skall och det skapar ångest. Men att vara 100% närvarande, som man ju ändå är ibland. Mm. Där finns inget lidande. Och det är vi ju inte så bra på, för att hela vår samhällsmodell är uppbyggd på framtiden, på vad som komma skall. Och att med det per automatik så ser du tillbaka hela tiden och ser vad hände då för att kunna korrigera för framtiden och så vidare. Och det enda vi inte är då är i nuet.
Min mest närvarande stund i veckan, när jag verkligen är i nuet, det tror jag är när jag sitter här med dig.
Mm.
Tack för det. Det kanske är en av anledningarna till att jag tycker det är så kul att göra det här. Just nu känner jag att jag är bara här faktiskt.
Tack själv. Ja, nej, men jag håller med. Jag håller med.
Ja.
Man tvingas till det.
Ja, jag tror det. Du?
Mm.
Om du ska gå på en dejt med någon som du har träffat, som du känner till förnamn bara, och som du har chattat lite med, googlar du henne då?
Mm.
Mm. Och idag så kan du få veta väldigt, väldigt enkelt bara på ett även om hon har ett vanligt förnamn, men om du vet var hon bor i Sverige så kommer du hitta henne.
Mm.
Så att när du träffar henne sen, då vet du var hon bor och vad hon har för årsinkomst och allt.
Jag tror inte att jag gör det lika mycket längre faktiskt.
Nej.
Men historiskt så ja.
Det är lustigt att det går.
Mm.
Och att jag gissar på att alla gör det.
Mm.
Men ingen erkänner det sen.
Nej.
Ibland kan jag väl märka kanske att jag pratar med någon som jag känner så här, men vänta, där hade du någon information som jag nog inte har gett dig. Vilket inte gör någonting.
Jag har varit med om det.
Ja.
Jag har varit med om någon sa någonting om mig som var information som hon absolut inte borde veta. Då.
Alltså, ja, men det där sa jag intervju i veckor vid 92.
Exakt. Alltså, liksom. Jag kommer fråga, har du googlat mig? Nej.
Nej.
Nej, men det har du ju.
Ja.
Ja.
Nej, men min poäng är väl egentligen att det är ju stalking på något jävla sätt, fast också inte. Att jag inte vet om det är det eller inte.
Det är inte stalking. Jag tänker att det här har folk gjort i alla tider, bara att vi har lite större access nu. För 50
det är inte så lite heller.
Nej, sant. Men om du... Det är klart, om du bara sprang på någon på stan och så bestämde ni ett möte igen om 3 dagar så kunde du inte göra någonting. Men om du till exempel blir hopparad med en kompis, vi kallar henne Titti, och din kompis Gunnar ska föra ihop dig med Titti, så kommer du fråga om Titti. Du kommer fråga och försöka få så mycket information som möjligt av Gunnar.
Mm.
Det var den tidens googling. Men nu kan du ju då få reda på lite mer.
Ja.
Men...
Gunnring.
Men vet du, samtidigt så tänker jag så här att du kan ju få reda på otroligt mycket data om en person genom att googla. Samtidigt kan du inte få reda på någonting.
Nej.
Du kan bara få data som du sen kan gissa på. Det folk ofta är intresserade av med en potentiell dejt är då, hur gammal är personen? Vad jobbar den med? Vad bor den och så vidare. Och så vidare.
Exakt.
Men ingen frågar...
Nej, det står ju inte så här på... Det står ju inte så här, Titti bor i en bostadsrätt på 78 kvadratmeter på Kungsholmen och har komisk timing. Det står ju inte på Mr. Cole.
Nej. Eller hur hon doftar.
Nej.
Eller vad hon tycker om Sydamerika. Står det inte heller.
Nej.
Allt det där som... De där små... mjuka parametrarna som är det little shit som gör att man känner någonting. De står inte ett skit om.
Du?
Ja.
Det fanns en serie som heter Californication.
Mm, just det.
Back in the day. Det fanns ett avsnitt där. Det var någon säsong när han dejtade en rödhårig kvinna.
Jag såg om det ett avsnitt för något år sedan.
Ja.
Jag tyckte det var jättestarkt när jag såg det 2007.
Mm.
Det hade åldrats.
Det hade det, va? Mm. Ja, jag vet, jag vill också minnas att jag tyckte att det tappade och freakade ur. Men första säsongen så hade det något.
Men David Duchovny.
Exakt. Han dejtade då en rödhörig kvinna under en säsong. Eller hade gjort. Och sen hade hon träffat någon äldre man. Och hon ville ha familj och det ville inte den mannen som jag minns. Och de sågs på något charity-event. Den scenen slutar i alla fall med att huvudkaraktären då, vad heter han, David Duchovny,
ja,
nitar den där gubben på trottoaren utanför.
Minns den scenen?
Ja, så att han gick i backen och så satte han sig på huk och sa, it's not cool to mess with a woman in her childbearing years.
Just det.
Och jag minns
vet du vad han sa? Han sa, don't take away a woman's best childbearing years.
Okej.
Okay. Något sånt där.
Ja, andemeningen var i alla fall...
Lite äckligt att man rättade det där, men jag tror att det var något sånt. Att man skulle knycka hennes tid.
Det var äckligt att rätta, och det var nog också fel.
Ja, det är lite så jag jobbar.
Andemeningen var hur som helst. Hon är en period i livet nu. Det är uppenbart att hon vill någonting. Mm. Det hon vill kommer hon inte kunna förverkliga om 10 år. Mm. Står inte här och slösar hennes tid.
Mm.
Det jag vill prata om är... Om man inte kan ge något... till någon som den behöver eller vill ha, ska du då sätta den fri, så att säga? Och vems är det ansvaret? Alltså, det här behöver inte vara att vilja skaffa barn. Det kan ju vara att du i en relation känner att vi vill liksom inte riktigt samma med det här när vi tittar på framtiden. Mm. Hon vill flytta ihop, det vill inte jag. Whatever it is. Och det kanske inte är uttalat, men du är ganska säker. Du känner det. Det ligger i luften. Mm. Vem bär liksom ansvar i de situationerna? Bär du ett ansvar om du känner att men det som hon drömmer om här, det kommer jag aldrig kunna ge. Alltså borde jag avsluta det, även om hon inte har sagt det rakt ut. Eller är det bara hennes ansvar, om det nu är det som är situationen, att hon vill något som inte du kan ge? Det kan också vara tvärtom. Men, eller är det den som söker något som har det fulla ansvaret att säga rakt ut och ställa krav?
Båda har ansvar, men du kan bara utgå från dig själv. Och ditt ansvar är att vara god mot den personen och att vara ärlig. Och det hänger ihop. För sanningen står på egna benen, kommer alltid vinna. Om du misstänker att hon vill någonting som hon inte riktigt kan formulera eller vågar formulera för att hon kanske är rädd att förlora dig, men du känner på dig det här. Om du gör det, så du kan ju alltid försvara dig då med att säga, ja, men hon har inte sagt det så här. Men om du känner på dig det, så hjälp henne.
Mm. Jag kan åtminstone hjälpa till att föra det på tal, så att säga.
Ja, jag skulle absolut vilja. Jag tänker, återigen, det beror på vad man vill ut en relation. För mig är sanningen på riktigt det viktiga.
Mm.
Och om jag vill liksom i grunden veta vem hon är och vad hon vill. Och om man vill det och ser till att nå dit, då vet du också hur du ska agera. Om hon säger rakt ut, till exempel, jag vill att vi flyttar ihop och jag vill skaffa 2 barn och du absolut inte vill det, då har det uttryckts och då finns det någonting att ta ställning till. Så att jag skulle säga att man har ett ansvar att lista ut vad den andras inre vilja är.
Mm. Man kan ju också ta ansvar genom att bara vara tydlig med vad man själv har för vilja. Så här ser jag på det. Så här kommer det att bli om jag får bestämma. Övertyga mig gärna, men det här är liksom min inställning nu till våran framtid. Hur ser du på saken?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Känner du dig bitter ibland, Martin?
Nej, det gör jag fan aldrig. Nej. Alltså det kan jag göra i korta perioder av bitterhet när jag tycker att något gick dåligt och sådär. Men inte som att det finns en bitterslöja som ligger där och gror. Det är inte alls.
Nej. För jag tänkte lite grann på vad bitterhet är.
Mm.
Och vad det är som skapar det. Jag tänker att det kanske finns något i vårt nästan genetiskt. Sådär. Jag tänker att det finns hela familjer som är... Bitter är så starkt ord, det är så nedsättande. Det är, ingen vill vara bitter, men att det finns liksom en... Det är liksom kulturellt betingat att man lär sig vara bitter. Men jag undrar om det också är lite genetiskt. Men så tänkte jag på vad bitterhet är. Och att för mig är bitterhet människor som bär en permanent och undertryckt sorg som kommer ut som en slags ilska över allt som inte blev, har blivit. Och det kan ju vara mot en förälder eller mot en partner eller mot någon, en arbetsrelation eller så. Och det den bittra inte lyckas med är att få tag i den här känslan och få tag i sorgen som man känner. Och man lyckas inte hantera det. Man känner smärta. För att livet känns orättvist, tror jag. Jag tror att man tycker att man kanske inte riktigt har fått blivit tilldelad det man förtjänar. Och så tittar man på andra sidan bäcken, där är det grönare gräs och det ser soligare ut. Och så ser man ner på sina egna fötter så ser det bara brunt och tråkigt ut. Det skulle jag säga är bitterhet. Och det jag noterat också är att många gånger de människor som är så här, de försöker ofta kompensera de här känslorna med forcerad glädje. Det är människor som ler med munnen men inte med ögonen. De är ofta checka och trevliga och slår in små presenter med rosetter och sådär. Och är liksom väldigt gulliga på ett sätt. Men i grunden handlar det då om en slags missförstånd. För de betraktar människor som har en grundgladhet som inte är bittra. De betraktar dem och försöker liksom härma deras beteende. Därav de här forcerade leendena och de små procenterna med rosetter. Men det går inte att härma det. För att den känsla av orättvisa som liksom drabbat de här människorna. Det tränger liksom igenom huden på något sätt. Och skapar en odör som man inte kan tvätta bort. Och det är det som kallas bitterhet.
Mm.
Och vi kan alla drabbas av den, även den mest gladlynta och harmoniska människa. Men det som är sorgligt tror jag är när det är någonting som ligger, som du benämnde det, en permanent slöja över hela tillvaron. Då tror jag inte det går att må bra.
Nej, då ska du hitta till den sorgen och sörja ut den, gissar jag, och våga möta den och sådär. Mm. Och det kan ju också vara, inte för sent, men det är ju svårare om det är väldigt sent. Alltså om det är en gammal sorg såklart. Ja, jag känner ju igen det där med folk som skrattar lite på rutin och sådär. Och man fattar inte riktigt varför ibland. Varför skrattar du nu? Det var bara...
Exakt.
Det var ju ingen som sa något kul.
Men det är, jag tänker att bitterhet är kanske den tråkigaste av alla sidor som folk kan visa upp. Och
den är verkligen ful, och det är också lite orättvist, för att jag menar, det är klart det finns anläggningar för vissa människor att vara bittra.
Säkert, men återigen då, vad beror det på? Vad är det som skapar det här? Det är någonting som, det finns ju en dissonans där nere som hänger nere i magen som man liksom inte får fatt i, tror jag. Om man drabbas av en känsla av orättvisa, för livet är orättvist, det händer orättvisa saker hela tiden, men det är för jävligt om det skapar en känsla av att man inte av bitterhet, enkelt.
Men är det sorg som är förknippad med avund på något sätt? Alltså, jag menar att säga att du drabbas av det värsta tänkbara. Vad skulle det vara? Ett förlorat barn. Det är det värsta jag kan komma på som drabbar folk. Då är du väl kanske inte... Det är för mörkt och för svårt. För att man
vi kan... behöver inte gå så långt kanske. Det kan räcka...
Men det känns inte som att det leder nödvändigtvis till bitterhet. Det leder till sorg. Livslång sorg kanske. Som aldrig går att läka ut helt. Men det känns som när man talar om bitterhet så är det mer så här... Men jag var så duktig att plugga i 9 år. Varför fick inte jag den karriären som de har?
Just det.
Det känns mer som bitterhet. Och då ska du också känna... avund och accepterar du inte att livet inte var en räkmacka för dig när det var det för någon annan?
Ja, eller som det ser ut så var det det.
Ja, exakt, ja, exakt.
Du som har haft så lätt för dig.
Och du glömmer också helt bort i den ekvationen alla som har haft ännu mindre lätt för sig än vad du själv har haft.
Precis.
Du sneglar bara uppåt.
Men om vi pratar om relationer då, för det finns ju bitterhet i relationer mot varandra fast den är sällan supertydlig. Om vi pratar karriär då, om ena parten har liksom fått en jävla skjuts, en kraschmässig skjuts och det gör liksom ont hos den andra. Oftare kanske är det då om det går riktigt bra för kvinnan och mannen har inte samma medvind och ser med onda ögon eller med smärta på hur bra det går för hans fru som plötsligt tjänar dubbelt så mycket som honom och han har svårt att hantera det känslomässigt för han känner sig liten och med det bitter för att han tycker att det borde vara han.
Mm.
Det tycker jag verkar...
Jag gjorde en film om detta en gång, du och jag. Det var en karaktär som förlorar sitt jobb och inte berättade hemma och samtidigt så kickar hon igång sin business. Och...
Just det.
Det fanns mycket kul i den bitterheten också. Mm. För att den är så jävla liten och så lätt att se ner på något sätt.
Bitterhet är roligt också om man har lite avstånd till det för att det är supermänskligt och den är så futtig många gånger.
Mm.
Men det är om bitterhet. Jag vill jättegärna ringa din dotter Martin.
Det ska du få göra. Mm. Hon heter Franka, hon är 18 år. Och hon är ju då... Jag tänker det som är intressant att prata med henne om. Vi har ju pratat om... vi har ringt till din mamma. Vi kommer också ringa till min. För det är ju då den första relationen med motsatta könet. Och den har enligt alla terapeuter man har träffat påverkat en i ens relation till kvinnor genom livet. Så det jag kan undra med Franka här, det är ju svårt för henne att svara på såklart. Det vet hon väl inte 100% för hon sen vaknar och är 32 och inser att jag har förstört henne. Mm. Men det är liksom hur hennes relation, hur hon tror att hennes relation med mig påverkar henne. Sen är det också intressant för hon är också den relation jag har idag med det motsatta könet som är 100% villkorslös kärlek.
Mm.
Jag tycker när man fick barn så insåg man att det har, eller jag insåg att det hade jag aldrig känt för.
Mm.
Fortfarande inte gjort.
Mm.
Djup kärlek i en vuxen kärleksrelation är inte villkorslös.
Nej.
Den är villkorad på ett eller annat sätt jämt. Nej. Men den till ett barn, det här är ett barn som jag bråkar skitmycket med också, som är liksom tonåring och som är vuxen men fortfarande bor hemma och det leder till massa grejer. Men den kärleken är noll villkor.
Mm.
Och kommer alltid att vara. Det är speciellt att uppleva.
Mm.
Hon är härlig också, vi ringer henne.
Ja, för det jag är nyfiken på i allt detta är hennes egen bild av hur hon tror att vilka sår som du kommer skänka henne till vuxen ålder.
Exakt. Mm. Ja, gud. Mm. Du kan på slutet kolla med henne också hur hon tycker det är att ha en pappa som driver en heteronormativ vit medelålders mans podd om känslor.
Hallå?
Hallå Franka!
Hej Peter, hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Jag mår bra.
Vad gör du?
Du är hemma, jag pluggar.
Fattar. Jag spelar in podd med din pappi.
Nej.
Mm-hmm. Men du, ja men vi ringde min mamma för avsnittet.
Ja. Uh-huh.
För att man vill ju gärna titta uppåt i generationerna och se vilka sår man har drabbats av.
Ja.
Uh-huh. Och så tänkte vi att vi ville vrida blicken lite neråt i generationshierarkin också och fråga dig för vi vet ju att, eller jag vet ju att du är en väldigt tänkande och intelligent människa. Jag känner att det är liksom det vilka stora frågor jag ställer här, men Franka,
ja?
Hur tror du att ditt relationsmönster kommer påverkas av din pappas sätt att vara?
Åh, jäklar. Det är en svår fråga.
Ja, det är en väldigt svår fråga. Den är nästan lite fräck.
men jag tänker typ att när man pratar om så här hur folk påverkas av deras föräldrar, så tänker man liksom att det är så här, att folk påverkas ganska negativt ofta, att man typ inte litar på folk, men typ så här, när folk säger att de har daddy issues liksom. Men jag tänker typ tvärtom med pappa. Jag skulle säga att min och pappas relation och bara hur han har liksom, alltså hur han pratar om sig, kärleksrelationer överlag, har fått mig att säga ha ganska typ höga krav. Och typ, ja men pappa har alltid varit, och min mamma, mina närmsta liksom människor hela livet. Och det har väl liksom fått mig att förstå att så här, att det är så här det ska vara liksom. Att man ska inte gå med på att bli behandlad dåligt eller liksom. Och det är de också ganska tydliga med. Så här, mamma sa rätt ofta till mig att så här, ja, men han kan du inte köra på för han är för dålig på det här. Bla, bla. Men det liksom har blivit att jag har nämligen så höga krav. Och liksom, ja men på grund av pappa typ.
När du pratar om höga krav, menar du då liksom känslomässiga krav? Att du vill ha, alltså du vill ha liksom någonting... Alltså har du fått lära dig av din pappa då? Nu pratar jag specifikt om pappa Martin här. Jag vet att det finns en mamma också, men det är för att han som sitter mitt emot mig. Men jag tänker att han har lärt dig att man ska, vadå, kräva mycket känslomässigt av en partner.
Nej, men bara att liksom, så här, pappa är ju väldigt nära sina känslor typ. Och han har inget problem med att prata om, alltså han gråter och sådär. Och att det är så här, man kan inte... Jag förväntar mig liksom att så här, om man känner någonting så säger man det. Och så pratar man om det. Och typ också så här, att man inte spelar spelet. Man sitter inte och så här, ger silent treatment i 2 dagar. Utan då är, så här, då är man öppen och ärlig liksom. Och så löser man det. Annars så skjuter man i det.
Precis, man pratar om det som är jobbigt.
Ja.
Istället för att undvika det.
Ja, och om man inte kan det, då är det inte värt att liksom kämpa för. Om man inte ens kan prata om någonting som är... jobbigt. Fast ibland kan jag dock också tänka att här, jag och pappa kan bråka och sen dagen efter så... Han säger aldrig förlåt, utan då går han in och säger, vill du ha en kaffe? Man bara, va? Du stod och skrek med att jag började gråta igår. Och nu frågar de om jag har en kaffe. Så det kanske också har någonting med det att göra, att man är, att jag vill inte att det ska vara så. Jag hatar det när det är så här underliggande. Man vet att båda är sura, man vet att det är något som liksom inte känns rätt.
Menar att han inte då... Att han frågar om du vill ha kaffe innan det är löst, så att säga?
Ja, istället för att säga förlåt. Men det är bara när han har gjort fel. När jag har gjort fel, då pratar han inte med mig. Men när han har gjort fel, då är det så här... Vill du ha en kaffe? Ska vi... Vill du ha något från Ica? Man bara, va? Alltså... Jesus. Ja, jag vet inte.
Men menar du att han inte är så bra på att säga förlåt?
Ja, det är han verkligen inte. Jag tror han har sagt förlåt till mig 3 gånger, typ, som jag minns.
Oj då.
En av de gångerna var i podden.
Det kan vara så här, ja, jag förstår dig. Men det brukar inte vara så mycket förlåt.
Det här var intressant, för det här har jag pratat ganska mycket om. Att det är liksom mitt sår. Jag hade föräldrar som, eller de har fortfarande, min mamma har fortfarande aldrig sagt förlåt till mig.
Nej.
Det är intressant. Jag trodde faktiskt inte, jag blev lite förvånad här.
Blir du?
Ja.
Nej, men han, det är liksom, alltså det är en, när man bråkar med pappa, så då bråkar inte ofta, blir väldigt lika, men när vi bråkar, då bråkar vi verkligen. Då blir det blir liksom en tävling. Och det kan aldrig vara så här konstruktiv kritik, att man tar det när man är lugn och säger, du, det här är jag tänkt på. Utan då blir det så här, när han är sur på mig, då matar han på. Och liksom, men du gör det här och det här. Man bara, det är helt irrelevant. Han vill liksom vinna.
Just det.
Och det... Kanske i dig, för han inte heller säger, han säger inte förlåt. Fast ibland 3-4 dagar efter. Då är jag så här, du vet väl att jag förstår dig, det du sa i onsdags. Då är jag så här, fast det spelar ingen roll nu liksom.
Nej. Eller det är väl så han gör. Alltså, jag tänker att det spelar ju roll. Han vill ju säga någonting, men han har bara inte riktigt förmåga kanske att samla ihop sig i tid.
Men han väntar och säger förlåt tills han känner att tävlingen... Alltså, tävlingen för honom, det brukar vara en ensidig tävling. Tills det är tävlingen i slut. För då är det så här, då kan man inte förlora på att säga förlåt längre.
Tycker du att du är bra på att säga förlåt?
Du, jag vet inte. Jag försöker... kanske inte som jag sa förlåt. Nej, kanske inte är det heller. Men jag försöker liksom se andras perspektiv och sådär. Man vill ju liksom aldrig att man ska vara ledsen. Men om man tycker att man har rätt så är det ju jävligt störigt att säga förlåt.
Ja. Men man kan ju ha... Ja, nej, det är sant. Det är sant. Man ska inte säga förlåt om man... tycker jag, om man inte tycker att man har gjort något fel. Däremot så kan man titta lite noggrannare på om man kanske har gjort någonting som har sårat den andra ändå.
Ja.
Men jag tycker också att det är den vuxnas roll, eller den vuxnas föräldransvar att lära barn att säga förlåt, hur man gör.
Ja, när du var små, det var ju väldigt mycket så här, ja men säg bara förlåt då, säg bara förlåt då. Och så säger förlåt. Och sen bara, ja men bra, då
ja, men det, ett sånt där förlåt är ju inte värt någonting.
Nej.
Precis, det där känner jag igen. Så här. Jaha, ja, då säger jag förlåt då. Nöjd nu.
Ja.
Ja. Tycker du att din pappa kan säga tack?
Ja, det tycker jag. Han är bra på att liksom visa när han tycker att man är duktig eller att så här, ja, det var väldigt snällt gjort, bla bla bla. Det tycker jag han är bra på.
Mm.
Faktiskt.
Men alltså det här tycker jag är jätteintressant. Vi kommer prata jättemycket om det här. Förlåtets kraft är enorm. Och att jag tycker att det är ett helt centralt ord att hantera. Att kunna be om ursäkt.
Ja, verkligen. Det håller jag med om.
Men du, Franka. Vad skulle du säga är din pappas bästa sida? En sida som han har som... kanske du har sett att andra föräldrar inte har?
Jag skulle säga att pappa är väldigt förstående över typ så här, alltså, när man gör misstag eller så här, bara han kan verkligen tänka sig in i en sits typ.
Mm.
Och vad han är väldigt bra på att få en att känna sig liksom trygg och att så här, man kan berätta saker för honom.
Mm.
Och han hjälper genuint, han vill hjälpa, han vill liksom inte straffa ut och då är det så här, men då löser det här.
Just det.
Det tycker jag är väldigt viktigt, för det får ju en att liksom våga berätta när man behöver hjälp.
Du har förtroende för att han kan liksom förstå när det blir tokigt.
Ja, eller bara typ så här, jag också, alltså, även när jag inte gjort något, när jag bara behöver hjälp med någonting, han är väldigt så här, han sätter sig verkligen in i situationen.
Utan att döma?
Jag förstår verkligen dig. Vad säger du?
Utan att döma?
Exakt. Mm. Det tycker jag... Jag känner att jag kan berätta allt för pappa. Alltså allting.
Det är enormt tycker jag.
Det är faktiskt jätteskönt. Och det tänker jag på väldigt ofta. Det är jätteviktigt för mig. Jag vet inte vad jag hade gjort om det inte var så.
Nej. Jag slutade prata med mina föräldrar när jag var 13. Sa ingenting till dem.
Ja.
Det var inte ditt kors att bära. Det är bara, ja, vad fan ska du säga? Synd! Nej, det gör du fan, Franka. Du, stort tack, Franka. Hej då.
Hej då. Tja, älskling.
Hej,
du, nu kommer vi att prata om det här att jag är jättedålig på att säga förlåt. Och jag inser också att jag har ju trott motsatsen om mig själv. Men du har såklart rätt. Och sen så kommer vi att prata om det sen när jag kommer hem också.
Jag älskar dig.
Puss.
Puss.
Hej.
Det där var... Jag blev liksom ganska förvånad.
Ja, jag med. Jag ska säga att... Och det här är alltså inget försvar. Men när vi bråkar, då är vi så jävla mycket samma skrot och korn. Och nu är hon ju också stor, så att säga.
Mm.
Så att ibland hamnar jag nog också i så här att nej, men jag kan ju inte säga förlåt bara för att hon är barn.
Nej.
Utan hon måste förstå själv vad hon har gjort. Men hon har väl rätt. Jag är inte så bra på det som jag tror. Och jag är... kanske också långsint i det fallet ibland. Och sen orkar jag samtidigt inte ha den där bråkenergin i mitt hem. Och då blir det så här, vill du ha en kaffe? Alltså hon har ju pinpointat det exakt. Vill du ha något från Ica? Och så väntar jag typ att hon ska säga förlåt. Och då är vi i de situationerna så är vi inte föräldrar och barn. Då är vi liksom lika gamla. Och det är mitt ansvar att se till att det inte ska vara så. Då går jag liksom och väntar ut henne och har massa stolthet. Och...
Men det här med, alltså, det här med förlåtelsekraft och så, det behöver ju inte alltid handla om att be om ursäkt. Om man bråkar om någonting specifikt. Ursäkten kan ju ibland handla om att man är oense om någonting som leder till ett bråk som gör att man kanske höjer rösten eller att man beter sig på ett sätt som man önskar att man inte gjorde, men man gör det i affekt. Alltså, så det behöver ju inte alltid då handla om att man säger förlåt, du hade rätt, jag hade fel. Det kan vara att jag tycker fortfarande som jag tyckte hela tiden, men förlåt för att jag höjde rösten. För det jag önskar att jag hade hanterat det där utan att liksom bli så arg eller vad det är. Att man kan rikta det här förlåtet åt lite olika håll, men visa att jag ser att jag gör fel ofta. Mm.
Det känns som att det jag borde säga till henne ett par gånger i månaden är förlåt för att jag gick in i tävlingsmode.
Mm.
Förlåt för att jag inte hanterar det här bråket som en vuxen. För jag gör det. Hon har rätt i det. Hon triggar någonting i mig när hon är så jävla salt som hon är också. Och välformulerad.
Mm.
Så att jag liksom, det signalerar fara på något sätt. Och då blir jag den där tävlingsmänniskan som ska vinna grälet. Hon har rätt i det. Och det borde jag vid varje tillfälle be om ursäkt för. Oavsett vem som har rätt eller fel.
Mm.
För det är ju, det kan jag ju tycka nu utifrån, är liksom pissigt föräldraskap. Det blir också väldigt tydligt och starkt av att du har berättat för mig då, bara här om veckan, att ett av dina problem är att dina föräldrar inte sa förlåt till dig.
Mm.
Och att du fortfarande då har det top of mind och pratar om det.
Mm.
Det ger ju mig en möjlighet att försöka rätta till det här nu. Mm. Även om det kanske är lite sent.
Nej. Nej, nej, nej,
nej.
Det är det absolut inte, Martin.
Du ser inte det?
Nej.
Nej.
Det är inget sent. Börja nu. Det är aldrig för sent.
Nej.
Det är sent och tidigt. Skitsamma. Det är, vi har nuet.
Mm.
Det, eller, du kan inte gå tillbaka. Och vet du vad? Det är inte sent. Börja nu bara.
Ja, men det handlar ju också... Egentligen känns det ju lätt. För vi har ju en förlåtande relation.
Mm.
Det stämmer också.
Mm.
Jag är inte dömande när hon har gjort något fel. Jag försöker hjälpa till. Men däremot att säga förlåt i de här explicita grälen.
Fuck me, alltså.
Ja. Vadå?
Nej, när du sa det där. Det är ett insett, det har vi också.
Ja.
Fast orden kan inte sägas.
Nej.
Jag har ju betett mig så jävla illa genom åren. Och min mamma är ju helt, helt odömmande.
Mm.
Men hon kan inte se med ögonen och säga förlåt. Men hon har ett förlåtande förhållningssätt till mig, inser jag.
Oh.
Det där har jag aldrig tänkt på förrän du sa det nu för 10 sekunder sedan.
Kanske bra då.
En förlåtande relation, den kan se ut på olika sätt.
En annan sak du har pratat mycket om, det är det där att känna sig älskad i förhållande till prestation. Mm. Det tänkte jag också på när Franka nu sa, han är bra på att ge beröm när man har gjort något bra och sådär. Ja, det är fint att hon känner så, men det är ju en sak. Men vet hon verkligen om det jag sa inför samtalet? Att jag känner den här villkorslösa kärleken. Och att den inte förändras i styrka av vad hon presterar. Eller något, utan den bara är där. Det kanske hon inte vet.
Jag tror och hoppas att hon känner det. Den insikten har inte jag i er relation. Men jag, så som jag känner dig så känns ju inte du som en person som prestationsvillkorar kärlek till dina barn.
Nej, jag gör inte det. Men man kan ju... Eftersom man är en tjatig jävel och eftersom man säger hur fan kan du komma för sent till det där? Och,
jo.
Har du pluggat och sådär, då kan ju den känslan gro i dem ändå.
Ja, men man kan ju piska ett barn att de ska plugga utan att liksom... Ja.
Ja. Ska vi enas om att det inte är så lätt?
Mm.
Allting.
En förlåtande relation. Fan, det kanske är något bara där med att... Helt liksom så här konkret fästa blick över någon och säga rakt ut. Jag ser dig, jag ser dina behov och jag felar. Det kanske är det som, alltså jag felar ibland och jag ber om ursäkt för mina brister. Det kanske är den lilla praktiska handlingen som vissa människor bara inte hanterar.
Nej. Vet du vad? måste lämna dig i totalt mörker idag. Men nej, men jag bara känner så här. Om Franka, som känner mig bättre än någon annan, tycker att en av mina sämsta sidor är att jag är dålig på att säga förlåt. Och jag själv har tänkt att jag är bra på att säga förlåt. Vad mer i det här självanalyserandet har jag totalt fel i?
Mm. Det är klart att vi har ju drabbats av en liten förtroendekris här.
Vi har ju faktiskt det. Ja. Vi avslutar med död snö, Johanna Forsling.
Ja, det gör vi.
Okej, okay, vi ses nu kanske.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.